att köra och det är 11:e veckan på rad vi kör. Man kan ju se oss på YouTube, på Twitch, på Facebook och man kan också höra oss på diverse ställen. Anchor, Breaker, Spotify, Radio Public och Podcast Google, eller Google Podcast kanske man säger. Idag har vi ett späckat schema med saker vi vill prata om. Så pass späckat att vi har valt att inte ha någon gäst igen. Vi tycker nämligen om varandra. Och vi hoppas att ni också tycker om de ämnena vi tar upp. Jag tycker vi kör. Presentationen av oss, behöver vi det? Vi har, ska vi se, i den här ordningen. Överst har vi Andreas. Säg hej.
Ja, hej, hej. Andreas Högersjö.
Under honom har vi Johanna.
Hej, hej.
Och sen nere i nedre raden så har vi Niklas.
Hej.
Och Daniel. Hej. Och sen i mitten sitter jag då, Frank. Hej. Jag tycker vi kör.
Yes, boss. Kör. Kör, Frank.
Ja.
Take it away.
Take it away. Veckans spel. Vänta på en slide. Där kommer den. Veckans spel. Yes.
Ja.
Vi har Awake. Haft en recension av en ny premiär eller ny nyutgåva av Alan Wake. Det var Henrik som skrev en recension i på Spelkult. Har ni läst den? Recensionen alltså?
Ja.
Ganska positivt. Du är inte så lojal så du följer dina, dina medskrivare. Ganska positiv feedback tycker jag. Han lämnar. Vad tänker ni om det här konceptet att göra remakes på ett spel så många år efter och hoppas att det håller?
Men är det bra spel så tycker jag det är viktigt då, för uppbildning att man får chans att spela det även med moderna datorer.
Fast det fanns väl på Steam innan det, va?
Ja, men det hade väl mindre remastering. Jag tycker man... Samma gäng som gjorde Max Payne borde ge ut Max Payne 1 och 2. För det är ju riktiga kultspel i mitt
tycke. Ja, det hade varit någonting.
Det hade jag hoppat på direkt. Alan Wake, det körde nog aldrig riktigt klart. För jag tröttade på det någonstans mitten.
Men det var väl låst till Xbox eller någonting från början, va?
Nej, det kom rätt tidigt på PC i alla fall.
Ja.
Men jag hade för mig att det var exklusivt till Xbox i början, men jag kan ha fel.
Nej, men jag tror du har rätt faktiskt. Jag fick det till en Xbox, nu minns jag inte vilken det var, om det var Xbox 360 eller något sånt där när jag köpte det.
Mm.
Och jag tänkte att detta ska jag köra i ett mörkt rum själv, men jag klarar inte det rent mentalt.
Nej,
ja, nej, det är mycket. Det var ett av de så här, riktigt intensiva... skräckspelen som jag liksom inte pallar med riktigt.
Carl säger här att jag menar att hade de gett ut Sid Meier's Elfken Tower på nytt, oj, då verkar han varit sugen. Vi hörde alla någonting sånt som man skulle kunna gå och drömma om.
Ja, jag tänkte på det nu när jag...
Remake. Final Fantasy 7 Remake. Det var ju en riktig remake kan man ju säga. Mm. Inte bara en remaster, den var ju nästan helt omtatt.
Sen är det ju... Det är ju rätt många titlar som kommer nya versioner hela tiden. Jag tänker på Civilization och de här spelen. Så, alltså det kanske är bättre att göra en remake än att göra ett lite halv uppgradering av det. Vi snackade om det förra avsnittet när vi hade betatestat
Battlefield.
Att det krävs ganska mycket för att ett spel ska liksom få ny livslängd. Liksom.
Ja. Mm. Men sådana så gamla spel som du nämnde där, Alpha Centauri, det hade ju garanterat fått nytt ljus och nya spelare som aldrig spelat innan. Hopplas, känner jag direkt. Hade varit intressant.
Might have magic,
ja, det är Hopplas jag förvånad över att ingen har gjort en remake på faktiskt. För det var så pass unikt liksom. Och har fortfarande inte gjorts något direkt som är likadant.
Might have magic 6 och 7 hade man ju sett. Det kom ju en X-version för ett antal år sedan, men den var ju väldigt annorlunda än originalspelen.
Jag vill också bara flika in att jag tycker det finns ett värde i när man gör om de här gamla spelen som då inte har varit så kanske sådana spel som man spelar ihop på servrar, att man liksom implementerar ny teknik i dem, att man till exempel kan spela om cooperative 4 stycken, eller om man kan spela, för det finns rätt, det var ju förr i tiden var det ju svårare att få ihop det eftersom det är mycket data som ska flyta mellan servrar och spelare och så vidare. Nu är det inte så stort problem längre. Så nu kan man liksom utveckla den typen av mekanik och få in det i spelen, vilket kan även liksom väcka till liv ett gammalt spel på ett nytt sätt.
Ja, ska vi ta nästa slide eller?
Ja. Back for Blood, apropå gamla spel som är återuppväckta igen, så är det jag som har spelat detta denna veckan och tillsammans med två vänner som vi har spelat igenom alla Left 4 Dead tills vi har slitit ut dem. Vi kan varenda bana och det var ungefär 3 år sedan vi gav upp och slutade. Men då var ju liksom det prat om att detta Back 4 Blood då skulle komma, och det är samma studio som gjorde det första Left 4 Dead som nu är, vad är det, det är över 20 år tror jag väl, nästan. Det är Valve som gjorde det från början. Och det var ju ett av de spelen där du kan spela upp till 4 stycken cooperative personer. Du ska ta dig igenom horder av zombies på olika sätt. Och liksom det är banor från punkt A till punkt B. Och däremellan så måste du se till att alla överlever på något sätt och hjälpa varandra. Och det var ett av de spelen som hade en riktigt liksom väldigt enkel spelmekanik, men också en väldigt intensiv och interaktiv liksom, mellan varandra, en samarbetsfunktion som är superenkel att spela om man är så här occasional spelare som man är som ibland som förälder då.
Är det här också 4 spelare?
Ja, det är också 4 spelare. Man kan till och med spela 8 stycken. Man kan spela en sån, det finns en sån här PvP-läge så du kan spela 2 lag mot varandra. Mm. 4 stycken. Men annars är det 4 stycken. Och är man inte 4 så fyller den upp antingen med bottar eller med andra spelare som kan hoppa in.
Och det är vilket, ju så pass, vilket jag gissar fungerar här lika dåligt som det gjorde i Left 4 Dead.
Ja, men vad menar du?
Ja, men att man typ... Att bottarna är ju kassa, var då i alla fall. Och att ofta så hade du inte samma, eller jag hade i alla fall inte samma möjlighet att kommunicera med en okänd människa som när vi var 3 stycken kompisar som satt och spelade ihop.
Nej.
Och sen så hade man liksom en tredje som, eller en fjärde som kändes som att hen blev utanför för att henne inte kunde vara med i samtalet på samma sätt.
Ja, precis. Ja, men lite så är det ju här också. Bottarna är ju inga duktiga skyttar. Det finns ingen riktigt bra intelligens bakom dem. Men de är duktiga på att hila personer. De är i alla fall snälla nog att inte bara tänka på sig själva. Utan de är väldigt altruistiska och hjälper alla att bli
för nytt liv. Men är det underhållande
då? Ja, men det tycker jag absolut. För att, dels för att det är så pass enkelt. Så att du skulle kunna spela de här banorna utan att prata med någon. Och det gör också att man kan fylla på med en ny person som du inte känner. Liksom, det dyker upp liksom...
Man behöver inte hålla på och chitchatta
innan man körde det. 404 kan liksom bara hoppa in i fylla upp en tom plats. Och
det är ju rätt befriande med sådana spel som man kan köra några timmar liksom en kväll och sen...
Körde vi inte i redaktionen något gäng? Eller hur länge sedan var det Left 4 Dead släppte?
Ja, det är rätt länge sedan nu.
Ja, det kommer ju en 1 och en 2.
2008 var det ju redan.
Jag minns inte att vi har kört i redaktionen, men däremot så tror jag vi spelar en vänskapskrets.
Ja, det var det nog.
Ja, nej, men så det har varit ett stort nöje denna veckan, måste jag säga.
Ska vi ta nästa slide?
Ja.
Mm. Metroid Dread. Äntligen så har vi en uppföljare på Metroid-serien. Men det är ju Switch just nu i alla fall, jag tror det finns på. Jag har kört det rätt mycket nu senaste veckan. Och det var ju på Wii sist jag var inne i ett Metroid-spel och innan vi hade serien i sin helhet för ännu länge sedan då. Även på NES tror jag körde hos någon kompis när jag var liten. Så att jag har ju levt med den länge. Och de vill verkligen att man lär känna storyn, för att spelet börjar med en rätt så lång sekvens där man bara får reda på all backstory som har hänt Samus Aran under alla de andra spelen då. För att få ett sammanhang till det här spelet då, som är väldigt mycket liksom X-molekyler som ska stoppas från att äta upp galaxen, eller i alla fall en planet och sen galaxen.
Vissa spel är man ju nästan förvånad över att man ens har bemödat sig att göra en backstory till. Liksom. Metroid är kanske ett av dem.
Ja, men de har gjort, alltså, man känner igen jättemycket grejer ifrån Metroid-serien när man spelar det här. Alltså, de har återanvänder alla massvis med gamla tricks. Men också det här successionen i spelet. Man får känslan ibland att jag måste backtracka hur mycket som helst för att hitta allting jag missat. Men spelet leder liksom genom portaler och teleports och allt möjligt till att liksom återuppväcka allting som det mesta som du missat. Liksom genom att du hoppar fram och tillbaka och kartor och sånt här. Samtidigt så har du ju rätt så hårdkodade bossar där du ska öva in olika moves eller lära dig exakt hur du ska hantera dem, samtidigt som du har ett antal minibossar som är mer hands-on. Så att det är en väldigt bra blandning både i skillsets som du utvecklar med olika uppgraderingar och att boss-encounters smäller sig rätt olika, samt att du i vissa lägen bryter 2D-läget. Alltså du kan ibland uppgradera till en Omega-kanon och skjuta ihjäl vissa fiender som finns på kartan. Och du bryter liksom så att du ser dig från sidan istället. Så att, det känns som att de har en 3D-miljö, men att du ser den i 2D.
Hur mycket har du hunnit köra?
Jag var i närheten av den fjärde storbossen. Så jag är ju 2/3 kanske. Okay. Nu gissar jag lite, men alltså jag ska göra en recension sen. Men jag har inte vågat. Det händer för mycket nytt varje gång jag spelar som tänker att jag måste bearbeta innan nästa då. Mm. Men det är ju 600 spänn Nintendo vill ha för det här, som alla andra ser de släpper då. Så att det är väl det stora problemet med det. Nu har det väl gått rätt bra har jag läst, men det tar ju lite emot. Man får ju mycket bra Metroidvania-plattformsspel för klart mindre än 600 spänn.
Just att det är så retrostug kände jag ändå. Mm. Fast grafiken är ju upphottad såklart.
Ja, men det är schysst. Det är liksom väldigt snygga miljöer och allting så.
Du sa att man känner igen mycket man har spelat det innan. Tror du man missar någonting om man till exempel som jag som är lite sugen men aldrig har spelat ett Metroid innan och tittat på en person som har spelat ett spel en gång liksom?
Alltså, jag tror inte missar jag någonting. Alltså, det är ju lite avskalad story även i de gamla. Så att, och du får en rätt bra lektion innan och man kan alltid läsa på lite.
Men alltså, det är väl inte för story man spelar de här spelen, utan det är väl för att, det är tidsfördriv, tänker jag. Eller?
Ja, är det inte rätt påklistrad story?
Jo, lite.
Att det är eftertänkt tanke känns lite
alltså
som...
Man spelar det ju främst för kanske gameplay.
Warcraft.
Och så finns lite story. Det är förvånansvärt mycket story än vad jag trodde det skulle vara mycket mer avskalat än vad det var ändå.
Det finns ju en massa loggar och sånt som man kan gå in och läsa, hörde jag på Nintendo Direct. Så att det finns ännu mer stories som man kan få reda på utanför spelet.
Okej.
Okay. Jaha, nu kommer han lägga 200 timmar till på det. Reda på det. Ska jag ta nästa slide? Här är de som på att bli eldslagen.
Ja,
blankvapen också.
Ja, ja. Väldigt
är det alla Wake eller?
Det här är från Live-sammankomsten som jag var på förra veckan.
IRL?
IRL på riktigt. Häftigt, häftigt. Och jag spelade redan förra året. Och nu var det ny uppsättning och mina vänner som är arrangörer, Anna Askbörd och Lisa Lind, de ringde mig dagen innan och tyckte, hej, kan du komma och spela den här rollen då? Eine Törn Stig. Så här ser man mig i rollen som Eine och min kära hustru Orion som iscensätter en filmscen från en fiktiv film av Gert Klinge som typ är den här världens Bergman. Skräcklive i skogen. Såklart inte lika läskigt när jag visste allt som skulle hända. Men fortfarande ett av de bästa live jag varit på, väldigt välskrivet.
Jag tycker faktiskt att det är ganska roligt att åka som semistatist på live. Så jag var på Dödmans hand för inte så många veckor sedan. Jag får nästan ut lika mycket av det som att åka som riktig liveare liksom. Så det är gratis.
Ja. Gott, gott. Jag måste erkänna att jag har faktiskt aldrig någonsin varit på ett enda live i hela mitt liv.
Oj,
det måste vi
ha missat något.
Ja, det har jag nog. Men det är också en kultur som man tar sig in i aktivt, tror jag. Sen är man där och sen så är man nog där rätt passionerat, tror jag. Jag skulle gärna testa det, men det är ju sådär. Precis som med många andra saker, man missar. Man hör om det veckan efter det har varit och så att jävlar också, det där skulle jag ju...
Men eftersom du är redan rollspelare så är det inte så stort kliv som jag tror du...
Nej, det tror jag inte. Alltså jag tror inte att det är något konstigt så, men jag har inte så mycket i min vänkrets som håller på med live.
Jag tror inte tröskeln är liksom själva spelandet. Jag tror tröskeln är förberedelserna. Liksom. Alltså man,
Fast det beror på live också.
Som det här.
Live är ju, vad jag, mina erfarenheter betydligt mycket mer förberedare än att hoppa in i ett vampyrlive eller ett skräcklive. Det beror på vilket skräcklive det är såklart.
Som i det här så hade man färdigskrivna roller, så att det var inte mycket förberedelse alls. Jag kunde hoppa in med en dags liksom, förberedelse. Jag sprang på loppis och hittade en kappa och ett halsband för att känna mig lite mer som en kulturmänniska. Men liksom det, så den,
ja, men det är ju alltid lättare när det är live som ligger nära den egna verkligheten med. Om det är en historisk kontext med lite övernaturligt, då kan man snabbt sätta sig in i det. Men är det liksom ett fantasy live eller ett science fiction live, så får man ju läsa på rätt mycket. Och det man är orolig för att göra bort sig. Liksom. Man vill ju inte förstöra andras upplevelser.
Finns det reality live också så här i liksom en nutidsmiljö? Jag tänker mig såhär stadsmiljö, folk som spelar lite sådär i nutid. Liksom.
Ja då.
Ja. Jag har varit på ett som var ett in-crowd live där man spelade en man var helt enkelt på teambuilding ute i Skrille med sin dysfunktionella arbetsplats. Och då var det en massa människor som inte fattade varför vi gick runt och var så dumma i huvudet som vi var.
Det är extra.
Ja, men det är ganska vanligt att man har live som utspelar sig i stadsmiljö eller där folk, alltså allmänheten är statister. Liksom. Men det kräver ju också lite av oss som spelare att man liksom visar lite större respekt än vad man kanske gör i slutet rum då. Och det brukar alltid vara någon som har gått lite över gränsen sådär, som man skrattar åt efteråt när man rollar om.
Ja, men kul.
Jag har varit med i riktig tv-reportage och grejer från live. Där folk har intervjuat vårat gäng liksom, utan att fatta att vi spelar roller. Och vi svarar i roll. Jätteroligt. Helt utspacade kläder och sådär. Skitkul.
Ja,
häftigt.
Härligt.
Nu går vi där.
Nu går vi där. Jag har fastnat i retroträsket och kört ganska hårt. Och att få folk, eller framförallt mina barn då, att genomlida historien, genomlida med bror.
Genomlida? Ja, stackars
det
barn.
Som de måste ju utbildas i spelklassiker. Och det släpps ofantligt mycket överkomliga spelkonsoler som simulerar alla de gamla systemen från 8-bitar system till med Amiga och C64 och Nintendo 64 och PlayStation och sånt på en liten portabel enhet. Jag funderar på att göra lite recensioner om vad som skiljer dem åt.
Det
finns parinstallerat helt jätteolagligt säkert från Kina då med flera tusentals eller tiotusentals eller ännu fler spel då sorterat per spelsystem och allting är klart och bara användas.
Det är lite mer tillgängligt än att skaffa en Raspberry Pi. Och,
ja, det är mitten på bilden. Det här jag har mecklat med innan. Och det var inte riktigt behagligt.
Men den viktigaste frågan, vad säger barnen? För jag tillhör ju de här som inte tycker att det är viktigt för barn eller för någon att sätta sig in i gammal teknik och gamla spel.
Ja, men det är kul såklart. Ja, men, vi börjar med den minsta här konsolen där och lite fuskret och spel. Men det är bra att ha, när jag cyklar med dem och sitter i barnvagn eller vagnen efter cykeln och, eller när man åker iväg någonstans, att underhålla dem. De blir rätt klättriga annars när man kör.
Du kan väl lika ha en Switch till dem, så kan de ju få spela något som de tycker är roligt. Liksom. Det är inte plåga barnen.
Det kan vara fel term allmänna genomlida, men de tycker det är roligt. Och de får kulturer till godo, tycker jag. Man kan prata om spelen, hur jag gjorde för att lösa problem eller hur man kommer vidare.
Men man ringde till Nintendo-klubben, menar du?
Jag hade faktiskt aldrig Nintendo.
Nej, så att det var lite heller, så jag kunde inte ringa någon. Så man kanske träffade en kompis varje halvår som visste svaret på ett spel.
Men man hade ju datormagasin.
Mm. Jag är lite yngre än dig, Frank. Jag hade ingenting.
Okay. Jag hade inget sånt. Ringde till någon sån support en gång och fick ingen hjälp. Så var man fast. Jag var också den enda i min umgängeskrets som hade ett Sega. Så jag hade inga kompisar som kunde hjälpa mig.
Men just Sega och Commodore-maskiner, så fanns det jättebra tidningar som man kunde läsa. Allt från cheat codes till lösa problem och sånt i veckouppslagen.
Ja, det fanns det var säkert. Jättebra.
Vi skaffade ju Nintendos två NES och 16-bitars när de kom. Eller vi förhandsbokade dem såklart så vi kunde få dem. Men jag minns ju när jag öppnade upp 8-bitars och såg att det var den gamla klassiska längden på kablarna till handkontrollerna. Vad behållde? Alltså, tänkte jag, fasken också. Att någonting kan väl hända. Så att, men,
ja. Ja, det finns dåliga saker med
gamla. Vi har inte spelat dem alls så mycket som vi trodde vi skulle göra.
De här minivarianterna menar du, som är på bilder eller?
Ja, alltså de Nintendo 16-bitars.
Ja, vi försökte det också.
16-bitars har väl kört lite mer, men 8-bitars inte alls mycket.
Ja, nej. Det var väl mer för mig, min skull. Och även C64 som är här i främre bild. Och Sony PlayStation, det var ju inte alls poppis hos ungarna, och det kan jag köpa. Och det är inte samma sak heller. Jag har inte lyckats få dem att spela här på hemmaplan, utan just när man är på resande fot. Minivarianterna, det var bortkastade pengar, tycker jag. Det hade man lika gärna kunnat köpa.
Är det Donkey Kong som ligger längst fram?
Nej, det är en av de billigare mini.
Okej.
Okay. Det är färgskärm.
Det är jag lite nyfiken också på hur ungarna uppskattar nu. Liksom.
Donkey Kong tror jag inte går hem. Det är svårt med 8-bitars också. Mm. Men jag tänkte komma vidare till nästa då. Visa hur engagerade man kan få dem på korta perioder när de kör så här app-liknande kortare spel med på tv. Och det är sådana här lite minuterperioder man kan få dem att spela den typen av spel. Annars så går de direkt tillbaka till datorerna när de har lite mer sandbox och kan bygga saker istället. Mm. I den åldern i alla fall så är det inte den typen av spel de går in för. Det har varit min spelvecka i alla fall. Har jag gått igenom?
Ja, nej, jag har ju knappt hunnit spela någonting. Jag har varit på live och så har jag rollspelat i fredags. Och annars har jag inte haft tid till något spel. Mycket. Jag känner inte igen mig själv längre.
Jag har ju kört mitt Valhalla fortfarande och jag är helt fast där. Alltså det går ju åt hundratals timmar om man ska igenom sådana mastodontrollspel på datorn.
Ja. Jag jobbar och så ritar jag en bild varje dag och sen så måste man typ gå och lägga sig.
Ja. Jobbigt att bli vuxen. Ska vi ta nästa slide? Mm.
Ja, tog det. Vänta lite. Ja, där var den efter.
Ja, oh, Cookie Clicker.
Ja, alltså,
okej, det har jag också spelat.
Det kom ju till Steam i somras någon gång. Kärleken till arbiträra nummer som ökar. För det, jag tror jag har lagt lite väl många timmar med att bara sitta och stirra på mina kakor och hur många kakor jag får, hur mycket kakor som går upp.
Snälla förklara, vad är det här för något?
Alltså det här är ju ett askspel. Du börjar med en kaka som man ser på bilden. Man kan klicka på kakan, man får kakor då.
Är det den till vänster?
Ja, exakt. Sen, så kan man, sen kan man köpa en liten cursor som klickar var tionde sekund på kakan.
Vad är det hemska som är runt kakan?
Ja, vi kan komma till det. I spelet kan man sätta igång sluteventet som är The Grandma Apocalypse. Man kan se också Grandma som är byggnad nummer två där. De får rynkor och valkar och sånt där.
Så ser inte mina ut. Mina är bara trevliga.
Ja, man får väck i alla fall. De får gigantiska väck när man startar The Grandma Apocalypse. Och så söker de här väcken till kakan. Och börjar liksom, kakor börjar lägga till väcken. Och sen till slut kan man klicka tre gånger på ett sånt där väck och då exploderar ut kakor ur dem. Då. Så det är lite äckligt. Men man får väldigt mycket kakor av det. Och det här kan man ju hålla på med i... Ja, jag har nått slutet tror jag. Av endgamet nu. Så det var ju inte så långt ändå i ett sånt AFK-spel.
Är det en och samma kaka man har hela tiden då, eller?
Alltså, nej, det blir ju fler kakor.
Det blir mer och mer kakor.
Det måste bli väldigt
tråkigt,
tycker man.
Ja, precis.
139 aktiva Queen Decellion cookies. Och jag har ju 3000 miljarder, eller 5800 miljarder.
Det är ett sånt här spel som månglar på mer försäljningar i mikrotransaktioner, eller? Så
nej,
man måste
det
köpa
finns, det finns inga mikrotransaktioner.
Ja. Oh,
så det gjorde ju att jag hade inte köpt det annars. Det var typ 40 spänn eller någonting på Steam och så var det inga mikrotransaktioner. Jag tänkte...
Och man kan ju också spela det i webbläsaren helt gratis, vilket är det jag gör. Så när jag är på jobb så har jag det igång i bakgrunden så att det sitter där och tjänar en kakor till mig. Så går in då och köper nya tidsmaskiner och portaler till andra världar och allting annat jag behöver för att få mer kakor.
Ja, men det är sådana byggnader man kan.
Det låter som ett spel jag skulle kunna fastna i hur mycket som helst. Så det
jag skulle hellre rekommendera kanske Realm Grinder till en sån som Frank. För där kan man lägga, jag la 1,5 år på att fortsätta i det spelet utan att komma till slutet.
Men det blir skönt att du kan komma till ett slut, känner jag.
Ja, jag tyckte faktiskt att det var helt okej. Okay. Jag känner så här, ja men jag kan ha på det nu lite när jag vill utan att jag känner att jag måste liksom optimera min kakproduktion.
Ni rekommenderar alltså, eller?
Gillar man typ av raftspel så är det väl gjort.
Ja, vi kör vidare. Här var det svart. Veckans nyheter. Någon hör oss nu. Veckans nyheter.
Borde jag?
Ja.
Ja. Vi hade en väldigt intressant lång diskussion idag i alla fall om det här Roblox-förbudet mot kärlek definierar som en romantic contact. Det finns ju klart en bakgrund till det som är ganska uppenbar att det är grooming och sånt som är relevant för Roblox som tilltalar en sån stor del av yngre spelare. En majoritet är väl minderåriga och så 70% minderåriga. Och 25% då unga som under 9 år. Men jag tycker ändå det är lite missriktat av lättgäll och sånt av dem att bara ta bort verkligen all form av handhållning och bussar och sånt så att man, barn inte kan göra något kärleksfullt mer än vapen och våld egentligen som är alternativet. Spelet. Det finns till och med Squid Game tillåter dem för barn. Det finns inga
jag tycker nog ändå att det är berättigat på något sätt. För de har ju ändå haft ett förbud mot romantisk kontext i spel sen urminnes tider. Ingen har ju tagit det på allvar. Folk har ju streamat grejer. Man bygger banor som är nästan övergreppssimulationer. Liksom. Då tänker jag att kan man inte komma åt det, liksom, då får man göra tydligare regler. Och det är så jag upplever att man har gjort det. Man har sagt, okej, nu sätter vi gränsen här. Man gör en jättetydlig gräns där det är hårfint. Liksom. Det går inte att misstolka vad som är tillåtet och inte. Vilket gör att när det kommer in rapporter, antingen har folk gjort överträdelser eller så har de inte gjort det. Innan var det lite luddigt sådär. Fast man har inte ändrat speciellt mycket i den här uppdateringen. Det enda är att man har förtydligat att okay, man får inte hålla händer, man får inte ja, men egentligen, det är väl den enda skillnaden som jag tolkade.
Att nu killisar jag rätt mycket, och det gjorde jag också i diskussionerna med, för att jag har ingen, som tur är, ingen egen erfarenhet av det här. Även om jag försöker vara aktiv i mina barnspel. Nej, men med förmiddag. Ja, det var lite plump sagt, men det här, vad jag uppfattar som grooming, så tror jag inte det här kommer vara så pass effektivt för att komma åt groomingen i sig. För grooming för mig har ju noll att göra med romantik, utan det är liksom att man skuldbelägger någon till att de gör gentjänster. Och de har ju fortfarande det här med att man kan ge massa gåvor till främmande barn, obehållslöst. Och även textchattarna är det största problemet. Textchattar med främmande folk. Hade man inte kunnat textchatta med barn, om man anger att jag är barn, jag vill inte kunna se textchatta eller sånt där, att bli automatiskt.
Det är väldigt naivt ändå, för jag menar, många av dem som spelar, de har inte ett konto som beskriver vilken ålder de faktiskt har. Så det är många barn som spelar med vuxenprofiler för att få fördelar och annat då. Mm. Och det är många vuxna som spelar med barnprofiler för att de skulle liksom gå under radarn.
Ja, men
de enda som kan komma åt det här är spelarna själva. Spelarna själva måste på något sätt ha en gemensam referensram med vad man vill åstadkomma. Vill man spela ett spel där man gör romantiska grejer, där man gifter sig grejer, då finns det andra spel att spela. Har man ett tydligt regelverk där man säger det här är tillåtet och inte, då måste alla förhålla sig till det. Men rapporteringsfunktionen i Roblox är ganska bra. Liksom. Det är väldigt lätt att rapportera överträdelser. Chatten är ändå, de har ändå försökt göra i ordning chatten. De hade ju privata chattrum ett tag. Det tog de ju bort, därför att då bjöd ju folk in där och där kunde det uttalas om vad som helst. Nu har man istället, dolt, så att det går inte att lämna ut nummer och det går inte, alltså det är vissa ord som inte går att säga och så vidare. Så att man har ju försökt liksom på något sätt motverka så mycket man kan. Och eftersom det inte räcker, då förstår jag att de är tvungna att ta det här greppet för att komma åt, eller för att ha ytterligare ett verktyg att göra det säkert för barn. Liksom. Jag köper det. De är ändå ansvariga för det som sker där. Liksom,
men är det den här typen av grejer som leder till grooming verkligen?
Jag tror, alltså jag tycker också det känns lite, jag vet inte. Jag har inte heller så mycket koll. Barnen spelade på biblioteket ibland, så jag har ju sett hur det ser ut. Jag har sett att det finns olika lägen, men jag är inte så inne i det. Så det finns, du har säkert mycket bättre koll än vad jag har. Men det blir ju också precis det som har kommit upp, att du kan spela ganska våldsamma saker. Jag vet inte om man har tagit bort det här att du ganska lätt kan bli lurad på saker. Alltså typ, jag vet för något år sedan så var det att du hade små pets. Och sen så bytte de här petsen och så kunde barnen bli lurade. Och så blev de jätteledsna.
Mm.
Och det är liksom... Det finns, ja,
men det är det jag menar, det går inte att komma ifrån det. Det är ändå spelarna som sköter sig eller missköter sig.
Och det är därför jag tänker att... Och nu
har du barnen pet, så har du gjort en överträdelse. Liksom.
Ja. Det är det jag tänker, att hålla handen just... Där tycker jag man har kommit till någonting som gör att ja, nej, man får inte göra det här som är ganska gulligt och som inte alls behöver vara romantiskt, som kan vara vänskapligt och fint. Det får du inte göra. Men andra saker går hur bra som helst. Det är ju det att det sänder också ut, jag förstår varför, men det sänder också ut en liten konstig syn på vad som är okej och inte är okej när hålla handen blir förbjudet.
Ja, men det håller jag med om. Daniel frågade ju om det är det här som leder till grooming. Det tror jag inte det är. Alltså,
det är inte
spelet och spelets funktioner det är fel på. Det är folk. Mm. Det är folk som inte... Det är vuxna
människor
som
inte kan... Hur går en pedofils taktik till? Liksom? börjar med att hålla handen folk, eller jag tror de mer gåvorna alltså, och det... chattarna som det handlar om.
Precis. Och Carl har
det finns ju ganska många vittnesmål från Roblox där folk beskriver att de har inlett förhållande med varandra och sen kommit på att det är en vuxen person som vill stämma träff. Liksom. Det har jag läst många vittnesmål på. Så jo, jag tror att en del har blivit inlurade i det här träsket genom oskyldiga, så här, är vi ihop nu liksom? Alltså det här som vi lite äldre kanske gjorde i småskolan liksom.
Och som jag i alla fall typ hade på Fun Planet och andra chatter. Då hade jag sånt också.
Vi fick från Carl här att frågan om du har gjort en efficiency-studie eller om det bara rör sig om performative concern. Det
är för dumt för att förstå.
Alltså, jag tolkar Carls fråga som om man verkligen har gjort en fråga på om det här är effektivt och fungerar eller om det bara är ett sätt att kanske inte låtsas att man bryr sig, men att liksom utåt visa, titta vi bryr oss, titta vi gör det här, som man kan se, men som för några veckor sedan när vi pratade om Twitch och alla hate raids som kom och att det då kändes som att det var performative concern att gå ut och skriva en tweet om att oj, det här är så hemskt och sorgligt, men vi gör ingenting åt det. Så att det liksom är falskt.
Ja, men visst, det är ju friskrivning såklart. Jag menar det jag menar. Jag tycker också att det är tramsigt kanske att gå ner på sådana nivåer och att sätta gränsen just där. Men jag förstår det. Jag försvarar ändå företaget bakom genom att jag förstår varför de gör det. För att de är maktlösa liksom. Så länge man har en spelarbas som inte kan sköta sig så måste man liksom sätta gränser som är så tydliga som det bara går. Och då tänker jag att låt dem. Men det som förlorar på det är ju de själva liksom. Det är ju deras kunder som eventuellt väljer en annan plattform att vara på för att det blir för tråkigt att vara i Roblox liksom.
Och vi får väl
eller
se
som då. Det har tidigare varit då att man har haft i princip samma regler, för det här är egentligen ingenting nytt. Man har haft den här regeln, men man skiter i det. Man fortsätter som vanligt liksom.
Det är det vi får mest troligt. Se om det leder till att man har, det är ju lättare för dem kanske att banna folk på lite mer vaga grunder då. Om de tycker att det innan har varit svårt att banna folk för att deras regler har sett ut på ett visst sätt, så är det ju nu mycket tydligare då om det är överträdelse eller inte.
Sen kan man ju ha en egen diskussion om det är okej att uppfostra en hel generation med att bli angivare liksom.
Ja, exakt. Nej, men då föräldraansvar, alltså att delta i barnens spel som förälder blir ju ännu viktigare.
Ja, verkligen. Det är något som brister väldigt mycket. Yes.
Nästa, Animal Crossing.
Ja, Animal Crossing. De hade ju en helt egen Nintendo Direct för Animal Crossing. Och nu kommer New Horizon 2.0 med en massa nytt. Som vi kan se så kommer det såna här, de som sitter där som personen sitter i en soffa, så är det små figurer. Det är sådana man kan, G-Rods tror jag de heter, som man kan gräva upp ur marken. Det är nytt. Vi har kaffe som man kan dricka kaffe i spelet. Det är ju liksom hur bra som helst. Hos Brewster har Captain som man kan åka ut till nya öar. Och så kan man odla mer saker och börja laga mat. Så det kommer en ny jättestor gratis uppdatering till spelet. Och det här är inte allt nytt som kommer. Vilket jag tror att för min del i alla fall kommer få mig att börja ta upp och spela Animal Crossing igen. För jag har haft, det har gått ner, men nu känner jag att när den här kommer 5 november tror jag det, då kommer det börja bli ordentligt igen liksom. För det är så pass mycket nytt som kommer. Så det är skoj. Och nästa slide är också Animal Crossing. Så vi kan byta till den.
Jag vet inte om vi andra har så mycket erfarenhet av Animal Crossing. Min relation till det är lite som en passiv rökning. Satt jag mig i soffan några månader förra året, så var jag tvungen att titta på Animal Crossing.
Daniel, du kan ta nästa slide.
Yes. Ja, det är en till Animal Crossing.
Precis. För att det är ju inte så att det här är som sagt det som jag nämnde innan var en stor gratis uppdatering. Men nu kommer det också en DLC som man då får betala för. Och då så kan man åka ut och jobba i skärgården. Där varje ö kan ha olika klimat och se olika ut, så att det är ju kanske inte världens mest realistiska skärgård. Men här har du alltså en massa nya och gamla kompisar som man ska få inreda hos. Så du har mer möjligheter för inredning och du kan lösa upp nya funktioner och nya saker att göra. Så jag lär i alla fall betala för det här, för det känns som det är tillräckligt mycket nytt för att vara värt några hundra liksom.
Alltså, vilken plattform spelar du det på?
Det är ju bara till Switch.
Jag var faktiskt förvånad över att det var så mycket som kom och hände i Animal Crossing löpande utan att man behövde betala extra för det.
När
det kom. Alltså att det var så levande utan att kräva mer. För annars så tänker man ju direkt att här kommer mikrotransaktionerna in.
Men du spelar också?
Nej, min fru har spelat. Jag har ju tittat på många
timmar. Jag har tjuvkollat.
Ja, jag har ju spelat mycket såna här farming-spel, men jag har inte fastnat för Animal Crossing. Men man kunde inte heller spela riktigt på fler på samma konsol när det kom. Så det var lite låst av att man hade en ö per enhet.
Ja, precis. Det är lite synd. Men...
Så då var det inte så aktuellt. Men, ja, nej, men hon har haft väldigt roligt. Och hennes kusinbarn har liksom ringt och sagt, ja, kan inte vi spela på min ö nu? Så att det har varit lite speciellt när man inte kunde träffas. Så kunde man ju
ha en delande
upplevelse. Många har ju skrivit att de har haft firat födelsedagskalas och allt möjligt i Animal Crossing och sånt där förut, när det kom och sånt. Så att det har ju påverkat väldigt många på ett positivt sätt.
Folk har haft begravningar och sånt också, till och med minnesstunder för folk i Animal Crossing. Så, det...
så här får man hålla handen, minsann.
Här får man hålla handen. Det kan man inte, men man kan stå bredvid.
Om man hade kunnat det så hade man fått det.
Ja. Man kan stå bredvid och ha små fina hjärtan som kommer upp.
Minecraft live.
Ja.
Var det någon som följde det?
Jag bara läste upp. Jag har varit lojal och läst artikeln då som vi skrev. Men
tack.
Jag blev väldigt spänd.
Kärlek, hjärta till dig. Jag ska hålla handen på dig.
Ja.
Det var en lång serie nyheter, men det var... spelare i chatten var ju väldigt förtvivlade över att Deep Dark blev försenat ytterligare ett år nu då. Till nästa års update. Och istället för att släppas nu på månader med denna update. Men annars så gillar jag den förändringen jag gjort till Deep Dark. Jag har inte kollat så mycket på det innan, men det har ju utökats väsentligt. Då har det fått en enorm Stranger Things vibe.
Ja,
in en till. Jag kan inte ta nästa här.
Men alltså de skulle ta bort blocksen i bottenblocksen, eller vad var det de skrev någonting om?
Ja, Bedrock, han var lite väg med barnen just då.
Ja.
Jag läste mig till efteråt att Bedrocks på level 0 försvinner. Antar att de utökar det, så det ska bli mycket större grottsystem. För de kan ju inte helt tas bort. Antar att det blir längre, djupare. Men det kan man få kolla upp vidare. Man måste skriva vidare den artikeln.
Ja.
Men annars så var det ju grodor och eldflugor och mysiga, och alla i blir den nya mobben som har till utöver det där existerar. Och utökade väldigt svensk miljö, påtalar om björkan har gjort mycket längre och så ljusare och påminner om Sverige på något sätt. Och lite andra smått och gott. Om någon spelar fortfarande. Annars också i veckan släpps det här Battlefield 2042. Det här som vi pratade om då var förutom öppna beta nu då, den stora satsningen som skulle vara Hazard Zone med Tornado och annat. Och det här spelet, vad jag har förstått då, ska vara deras det som skulle ersätta deras Battlegrounds variant då. Där man spelar var sitt team då mot andra team. Och ett litet team, vad är det, fyra spelare eller?
Ja, en squad, det är väl en fyra. Så att det är väl det nu.
Och då ska jag göra något objektiv eller liknande.
Det är alltså något för e-sportscenen att vara intresserad av, eller?
Nej, men vad du...
Jo, men det är väl inte långsökt, men DICE har ju försökt... DICE har ju nosat på e-sportet i många år, men inte riktigt lyckats.
Ja, liksom. Kanske.
Aldrig fått. Så det skulle väl kunna vara en flört med den gruppen. Men det kräver ju så mycket mer än bara att man gör en spel... en spelform eller vad kallas det? Det är så mycket annat som måste funka liksom. Det måste finnas lister, det måste vara snabbt och enkelt och ja, men det måste gå streama enkelt. Ja,
och det kanske communityt kanske måste själv hitta det också. Vi såg ju på Blizzard som försökte tvinga in, ja nu lyckas de Overwatch då, men alltså med Heroes of the Storm till exempel, var enormt mycket resurser på att få en e-sportscen för att konkurrera med Dota 2 och så, och la ner det efter ett antal säsonger.
Fast DICE har ju försökt i många år. Jag vet att de hade diskussioner med kollegor på när vi körde spelkult och sådär, att det är liksom vad som behövs. Men man har väl inte valt att satsa på det, men gör man det nu? Alltså, det här kanske är liksom ett första steg, vet jag.
Förlåt, jag tror jag tolkar fel just Tornado och sånt. Det kanske är en annan spelläge. Det här verkar inte vara väderfenomenen på det kanske. Ja. Det var släppt väldigt lite detaljer om det så länge med den här tisen. Vi får se vad det, hur det utvecklas om det blir intressant. Mm.
Men spelet släpptes i dagarna va?
Nej, det är i november det släpptes.
Ja, okay. En månad kvar, nästan exakt.
Ja, då hade man hört mig.
Ja.
Min bild glitchar ur, ser jag.
Ja, du har blivit lila.
Jag var ännu värre innan.
Det var bara
lila.
Är det okej för dig så är det okej för mig att du ser lite häftig ut.
Ja, jag får vara lite lila och glitchig.
Passa på de gamla monitorerna också. Det är en liten feature. En annan sak. De har ju släppt mer och mer regelbundet nu när Secret Lair. Man har till och med några prenumerationserbjudanden för att få alla Secret Lair. Det är just den här månaden som man ska ha. Alla cirkulerar till Magic alltså. The Gathering. Då får man betala närmare 5 000 och sånt där. För ett fåtal kort. Ofta, ibland så kan det vara flera hundra kronor per kort.
Vad säger del. Du? Får man betala 5 000 för att...
För att få exklusiva varianter av korten. Det är en sak för samlare. Har det
är
varit
det inte
tidigare.
Slumpbundles längre? Eller
nej, det här är man köper för att samla. Man köper exklusiva varianter av kända kort. Och med nya motiv och lite foil och lite såna här grejer. Men nu det som de har följt upp nu sen Walking Dead-gästspelet så har de skapat unika kort som bara släpps under begränsad tid i det här dyra paketet som kallas för Secret Lair då. Som är giltiga i det vanliga Magic the Gathering-spelet. Och det är ju blivit rätt mycket ramaskri även efter Walking Dead-spelet nu, att man väljer göra så, släppa kort på det här upplägget som påverkar metan i alla fall. Men, ja, inte i standard lär ju inte vara spelbara, men de andra.
Nej.
Sen kan man tycka vad man vill. Ja, man ska ha den här oktobers spelsläpp på kort. Du ser alla korten som är med dig. Det är inte 100, det är 10-20-20-tal.
Hur stor utgav är de ger ut då?
Alltså, det är inte jättemånga kort. Uppemot ett par hundra per kort ibland är det ju liksom. Om man köper ett set.
Så det är ganska exklusivt.
Det här setet är bara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och en vanlig klotoken med ny bild. Och det kostar, vad det är, 350 kronor eller... plus för att få de här 8 korten.
Du kunde få det med foil också för lite mer.
Ja, lite mer så får man dem i glansigt format.
Men då tänker jag när man är på turnering och man stöter på någon med de här korten, så antingen så tänker man att vilken jävla blådåre som har gått på det här marknadsföringstricket, eller så tänker man wow, vilken hjälte liksom. Alltså, det är väl ungefär 50-50 vad man tycker, eller?
Ja.
Eller?
Ja, det är väl
ja, eller så tycker man om
det som tycker det är okej.
Och vill tycka att det är coolt med kort med det temat.
Ja. Men det är lite som att leka med Star Wars-figurer i Star Trek-spel liksom. Det stämmer ju inte in med resten av världen.
Nej,
Ja, men det stör jag mig inte på. Nej. Det har ju varit alltså, många
de
olika...
De kommer ju släppa kort i Warhammer 40K-universumet kommande.
Nu har jag också hört det.
Ja, det var så länge sedan jag spelade Magic, så det har väl hänt massa där som inte jag utmanar att följa med.
Och, men på temat Magic så var ju världsmästerskapen nu i helgen ju. Så att, och Jota från Japan kammade hem världsmästartiteln.
Ja, just det, missade.
Och kommer bli då förevigad på ett nytt Magic-kort då. Det, man får 70 000 dollar, men man blir också tryckt som person i Magic-universet.
Det är ju coolt.
Det är svårt att bortförklara för sina barnbarn att man faktiskt var aktiv i Magic-spelen.
Jag följer ju den förre Paolo som vann förra året då, och han klagar ibland på att han måste möta sig själv i kort då, för att det är ett för bra kort tycker han.
Måste kännas rätt bra att spela någon mot
den. Jag tycker det är kul att det har varit en icke-binär som har varit vunnit flera år i rad. Han är ändå slagit. Gjort det lite mer synliggjort. Årets spel, var det någon som postade också här?
Ja, det var jag som lögnade. Det är ju leksaksbranschen. Jag måste ta fram en större skärm för jag ser inte
vad det står. Baby leksaksbranschen och sånt där.
Ja, det är det ju. Som varje år korar årets spel, och de har väl en relativt smal urvalsform. Det ska vara nyskapande och lite annat. Sådär. Mm. Problemet kanske i mina ögon är väl att det är branschen själva som nominerar. Mm. Det innebär att det blir ganska få spel som kommer upp till nominering. Mm. De har tre kategorier. Det är årets barnspel, årets familjespel och årets vuxenspel, vad nu det innebär, det får ni väl frågan om. I år vann Photofish barnspelskategori, där man då ska ta kort på undervattensfiskar. Jag tittade på TV4 uppmärksammade detta. Jag postade den i våran spelkulten Facebookgrupp också för de som är intresserade att titta. Verkar som att det är ganska anpassningsbart, så man kan spela med lite mindre spel eller barn i olika åldrar, så att man har hjälpmedel för det. Så det tyckte jag verkar spännande.
Ja, det känns väldigt tillåtande på just barn. Alltså just det här liksom olika storlekar på kameror, olika banor för olika, eller olika fiskstim för olika skådespelare och sånt där. Ja, det var lätt att lära sig.
De övriga nominerade spelen där var ju Grabbit och Mr. Wolf. Jag har inte stött på dem, så jag kan inte uttala mig om de hade varit mer värdiga vinnare. Ja. Sen årets familjespel vann då My City. Ett spel från 10 år, 2-4 spelare. Där man lägger ut en stadsmiljö och spelar i 24 olika kapitel. Sen är det väl spelbart även efter att de där kapitlen är gjorda då, för det är ju engångskampanj kan man väl säga. Jag har hört andra säga att det spelet ska vara bra, Majsit. Jag har inte testat det heller. De andra nominerade där är Micro Macro, Crime City och Pictures.
Micro Macro har vi en reservation på Spelkult.
Mm. Men inte de andra. Sen kategorin årets vuxenspel, där vann ju då Chronicles of Crime. Ett spel från 12 år, 1-4 spelare. Där man använder QR-koder och vad heter det? När man...
Augmented reality,
precis. För att lösa brott på Scotland Yard. Såg i demon man fick se på TV4 där, så såg det ganska avancerat ut. Jag blev lite nyfiken, även om jag inte tycker om crime solving spel eller
TV-serier. Jag har spelat det. Det är rätt länge sedan nu. Jag antar att det har kommit ut med svenska regler nu. Eller någonting.
Ja, det måste jag bara snappa upp det. Precis, lite snabbt. De har ju lite konstiga kriterier för det hela. Men jag kan ta det sen efter du berättar om spelet.
Ja, men det ska ju vara släppt i år. Eller
ja, men jag kan ta det efter.
Ja, men för att jag har inte spelat det i år i alla fall. Men jag hade kul, vill jag minnas. Alltså, uppenbart hade inte satt sig så mycket fast. Så att jag kan säga att det är ett av de bästa spelen jag spelat. Men vi hade kul. Det var kul att titta efter ledtrådar med en sån här, ja men liten, så du kunde titta omkring och se saker runt dig. Det var rätt häftigt. Lite VR-variant liksom.
Jag har köpt det och har det på hyllan. Och det verkar ha en rätt kul mekanik just det här med att tiden går. Du reser mellan olika platser och då går det x antal minuter. Du måste avgöra och resonera er fram till, det är cooperative då, om vi ska göra detta eller göra detta eller göra detta. För liksom dagarna går, tiden går, det här är en utredning. Och dessutom kan icke-karaktärer som inte är spelade av spelarna förflytta sig mellan olika ställen vid olika tidpunkter. Så att när tiden går så är den personen inte kvar på den här platsen utan är på en annan plats.
Men vad jag funderar på var just när man tidigare har liksom lekt med augmented reality och så i spel så har det blivit ganska begränsande att materialet eller innehållet i spelet har varit så lite så det har nästan inte blivit återspelbart. Är det här lite fetare eller är det liksom, har det samma problem liksom? Att det bara finns ett antal få scenarion och så vidare?
Jag tror det finns 5 scenarier i grundboxen. Jag har bara läst lite kortfattat om spelet. Jag har det som sagt på hyllan. Vi har inte satt igång med det. Men sen så har det ju kommit nya expansioner till det som utspelar sig på det här utspelar sig i nutid. Sen så finns det de som utspelar sig på 20-talet tror jag. Sen någon i renässansen och sådär. Så att, men det är såklart, det är ju svårt att spela om ett scenario där det finns en given mord liksom gata så att säga.
Annars tänker man att digitala medier skulle kunna ge så mycket slumpartade scenarion liksom om man programmerar rätt, så att man hoppas väl att det utvecklas om inte det här redan har kommit dit då liksom.
Ja, men precis, absolut. Och det är ju en jätteintressant idé just eftersom att det kan ju vara liksom, ni kan vara utredarna, sen finns det ett mordoffer, det kan ju vara samma person. Sen kan det ju finnas många vägar dit till hur det där skedde, för det kan ju ske på flera olika sätt om man nu liksom ska ta sig på tid till att lösa en viss sak. Så.
Ja, jag tänkte kriterierna det skulle vara släppta i år helst. I alla fall förra året. Alla spel här, inget av spelen här är släppt i år. Utan det är ett år gamla barnspelet och familjespel, men 3 år Chronicles Crime. Men jag tror det faller på helt släppts i svensk version senare. Det därför blir lite mer inaktuella. Och för lite kuriosa så satte jag upp Borge Gibbs ranking i vår artikel på Spelkult för att jämföra hur de ligger internationellt. Och Photofish och My City ligger på 7,8 tror jag. Chronicles of Crime och My City ligger på 7,8. Photofish ligger på 6. Så det var ingen bottennapp som det varit ibland tidigare ändå, men...
Nej.
Man kan inte förvänta sig mycket att alla unisont uppskattar spelen.
Jag tror han sa i intervjun att de hade fått in 49 nomineringar har något igenom då, så att det är
ja, det är bra. Sen är det här är väl också en tävling som har växt ganska mycket genom åren, tänker jag. Dels så har de ju faktiskt en jury som har hängt med genom åren, så att de är inte gröngölingar som man kanske upplevde dem för några år sedan, där de kanske nappade på det som skickades in eller det som nominerades. Sen tror jag att svenska spelbranschen har mognat ganska mycket med. Det är fler roliga spel, eller fler komplexa spel med lite djup i som kommer ut på marknaden, vilket det inte gjorde förr, utan det kom kanske ett komplext spel, i alla fall för 10 år sedan. Om året liksom. Nu kommer det en handfull som är riktigt spännande på något sätt. Så jag tror att den här utmärkelsen får mer och mera berättigande på något sätt. Sen förstår jag inte riktigt den här sidan som driver det här utmärkelsen, hur det funkar och vad de kör. För de verkar basera sina recensioner på spel som har recenserats eller tagits upp i olika dagspressredaktioner. Och klassar dem därefter på något, med något eget urvalskriterium.
Vi har ju tidigare skrivit 3 gånger om hur pass unken dagspressen skriver om brädspel. Lite
ja, de är ju ganska mycket mugglare men, som skriver om det. Så.
Men jag hoppas att det är ändå glad att det här ger ju ändå fokus på brädspel i sig och det...
Mm. Ja, det är en viktig utmärkelse. Men jag tänker att det finns en finess med att man tar upp mugglares åsikter om spel också på något sätt. För det är ändå alltså, spel är ju inte bara någonting för inbitna. Liksom. Allmänheten spelar också spel. Det är jättebra att det kommer upp fler tips på bra spel som är bättre än Monopol. Liksom, så att man utbildar massorna att ha roligt och inte bara plåga sig genom...
Vad det gäller dagspressen så... Det handlar ju oftast, kritiken jag skrev i den artikeln, att det handlar om de gratisspelen varje redaktion får rika till sig från olika spelföretag. Då är det oftast bara de här klassiska frågesportspelen och andra uttrötta varianter som recenseras. De tar ju aldrig upp de resten av spelen som släpps under åren. Utan de ser det som gratisspel till julklappslekarna.
Jag tänker att i den bästa världen så hade man haft både en person som skrev recensioner som kan saker om spel, alltså som har spelat mycket och som har en stor förståelse. Och liksom vanligt folk som provar att spela det. Så att man får den versionen. För att det är konstigt också om det bara är mugglare, för det är lite som att jag som inte har så bra koll på film skulle skriva en filmrecension för typ DN. Och det finns ju saker med det också, men man får ju inte samma djup och kunskap som om en filmrecensent gör det.
Nej. Ja.
Men det är nog en bit kvar innan vi kommer dit, tänker jag.
Ja.
Bara gratulera en Bracy Group igen, ytterligare för regeringens utmärkelse av årets exportpris för kulturella och kreativa näringar.
En Bracy Group. Det här är jättestort faktiskt.
En Bracy Group, det är Lars Wingefors som har vunnit, men han driver en Bracy Group och det har blivit Europas största spelbolag. Det är ju ingen
liten det är ju inga ungtuppar liksom. De har ju, vad heter de innan? THC Nordic, va?
THQ. Och innan Nordic, det så heter det Nordic Games.
Ja.
Men de har ju köpt upp så ofantligt mycket de senaste åren här, så att de är, vad är det, 8000 eller vad var det? Medarbetare under 40 olika länder.
Mm. Där. Ja.
Så att, det är väldigt många spelbolag.
Det är jätteroligt att de har vunnit det här priset, för det visar på något sätt att dataspelsbranschen har fått renommé i även näringslivskretsar. Det har varit lite så här, den fula ankungen i näringslivet, trots att det är så stor industri. Liksom.
Och så känner jag ändå att det har varit mycket kritik att mycket av våra, det som vi kallar för svenska spel, ägs utomlands, som DICE och så vidare. Hur svenskt är det egentligen, även ifall det utvecklas i Sverige? Kommer vinsten oss till godo? Det här är ju ändå ett svenskt bolag, vi har förstått.
Så det är väl inte alla studios som de äger eller som de har under sin koncern? Är väl inte
de ligger i Sverige, så. Precis, men det är ju ändå svenska ägda bolag. Just det. Så det är kul. Valor Darkness tänkte Andreas, tror jag.
Vi hade ju en brand update i veckan man tittade lite på Vicky Vampire nu för rätt länge sedan, kan jag tycka, eller ett par år sedan i alla fall, och folk går och väntar på Werewolf the Apocalypse som de säger nu fortfarande ska komma, men den stora i den här nyheten var väl att Hunt the Reckoning. Ja, om jag inte missfinner mig, 99 släppte man ju Hunt the Reckoning. Så, och man har inte så mycket mer på det. Det gjordes 25 böcker då, så det var ett mycket material man kunde tillgå sig. Men de skriver nu att de snart har kommer gå ut med när man kommer kunna få tag på det. Och kreppa och sånt nästa år, verkar det som, när man läser det uppdatering. Så här dyker det upp igen.
Du kanske inte så att det finns White Wolf kvar. Jag funderar på att skriva nyheter och sånt. Finns det bolag kvar eller heter det bara World of Darkness nu, själva de som driver det?
Jag tänkte ju att det borde stått White Wolf istället här då, men jag kommer inte ihåg hur det blev med det här för Paradox, hur det har blivit sen Paradox tror jag, ägarskapet och det här. Och de har ju också tagit en lite hårdare att de är håller det hårdare och närmare sig själva. Men han skriver ju walladarkness.com tror jag det här nyheten är tagen ifrån, istället för whitewolf.com. Mm. Och Hunter the Reckoning i alla fall ligger ju på Wayback Machines information från White Wolf. Så att, ja, han kan inte det i huvudet. Men
är det inte rimligt att Paradox har tagit över funktionen som White Wolf hade innan? Är det inte så?
Jag tänkte liksom, nej men de brukar ju underbolag som driver det.
Ja.
Trodde jag, men det kanske inte att skrotat hela White Wolf för att vara genom ruttet med andra dåliga.
Men det man också men det är ju, jag tycker det är roligt komplement till deras nya värdesättning i alla fall, att man har det så att man kan spela vampyr och det är liksom mörkt, man är liksom ett monster, måste hantera sin, att man inte är mänsklig längre och sånt där, men att de skriver det här liksom, här spelar man det stream av ljus mänskligheten har och att där man tar sig an hoten från det naturliga. Så hoppas vi att gameplay blir rätt bra. I Hunter the Reckoning från 99 så hade man ju en del som jag upplever lite problematik där med att spelarna blev mer och mer ospelbara ju bättre de blev. Liksom, ju mer krafter de fick, ju mer galna blev de. Och att man, varje karaktär hade olika drivkrafter, eller inte drivkrafter, men vissa ville rädda de monstren, vissa ville döda dem. Och man blev mer och mer kompromisslös ju bättre man blev. Så att man kan se en spelgrupp kan det bli svårt, kan det bli svårt att hålla ihop. Men jag hoppas att det här kan bli bra. Kommer definitivt skaffa det. Och inte för att läsa det. Sen så ska man väl också ta med att de skriver här lite att de har ju samtal med Hive Mind Studios nu för tv-produktion. De gör The Witcher-serien. Vissa av oss tittade kanske på Kindred-tv-serien som kom massvis småsen, som var en väldigt bra eller klon av hur man kunde tänka sig att live eller rollspela Vampire The Masquerade var. Som fick ett abrupt slut, huvudkaraktären omkom i en bilolycka. Och det är definitivt inte förlängt efter det.
Inte karaktären, eller? Jo.
Nej.
Eller var det spelaren?
Skådespelaren, alltså, som hade omikron var ju. Men vi hoppas att det kan bli någonting.
Man kan återuppliva skådespelare.
Nej, men
nekromanti är inte okej.
En tv-serie i World of Darkness-settingen hade varit roligt att se nu. Mm. Kanske med lite ny teknik och ny högproduktion och sånt där. Hade varit coolt.
Mm. Det kan vara lite typ blod, det gäller inte nekromanti.
Ja.
Mm. Den här tror jag...
Ja, nej, det är nog faktiskt jag som har lagt in den. Det är ju, vad heter de nu då? Moni, C-O-U-K. En brittisk branschbevakare som bevakar business-trender av olika slag. De har tittat lite på hur mycket olika plattformar tar utifrån det. Det skapar innehåll som publiceras på olika plattformar. Och de har tittat liksom på allt från YouTube till Steam och Twitch och allt möjligt då.
Just det.
Och vi har ju ganska mycket dialog i spelbranschen om hur mycket de olika plattformarna eller distributörerna tar från skaparna, och det kanske är naturligt med tanke på hur mycket arbete som det läggs in i de flesta dataspelstitlar mot en bloggare till exempel som kanske bara skapar content på andras material. Liksom, de kanske inte har skapat något själva utan de framför någonting. Liksom. Men man ser ändå en trend där man ser att det är ganska stor skillnad på hur många procent man tar av intäkterna, där videokontentsmakare då liksom blir av med halva intäkten, medan skribenter då blir av med 40% och dataspelsproducenter eller utgivare får nöja sig med att bli av med mellan 20-30%.
Jag tycker det var jätteintressant att du postade också i, var det samma artikel du postade i Spelkulten?
Ja, de här graferna finns på Spelkulten.
Har du fler grafer inlagda i presentationen?
Nej, det har jag inte. Jag bara
bland de första graferna så jämförde just det här aktuella nu Apple och Steam och de olika dataspelsplattformarna. Att Apple inte alls ligger så illa till som de ojar om och rent av faktiskt har lågt de över 15% för alla som innan man når de här 10 miljonerna i försäljning som Epic har kommit upp i. Och då börjar det knara lite extra på dem då man har egna plattformar.
Man tycker att Epic borde haft med det i sin affärsmodell. Liksom att, ja, men snart är vi så pass stora så att vi kommer få betala mer. Men det, istället valde man att gå till Tings. Liksom. Så det, ja, det är en komplicerad historia.
Man får lite bra perspektiv ändå när man jämför de olika hur de ligger på. Att det är en del som, var det Kindle eller andra som faktiskt har riktigt snuskig hög
produktion? Ja, det var 60% nästan, va? Jag tror. Men inte mer.
Ja.
Vill man så har vi länken där på Spelkulten i vår Facebook-community.
Ja.
Där,
jag tycker nästan vi borde lägga upp den på sajten också.
Mm.
Och se om vi kan lägga efter den här. Krisarbetaren döda rollspel. Ja, just det, den.
Ja, det här är ju rätt sorglig händelse. Alltså, jag vet inte egentligen. Alltså, det är alltid tråkigt när folk avlider, men det som jag tycker det är beklämmande på något sätt är väl att så fort man det sker någonting i spelhobbyn så misstänkliggörs utövarna på något sätt. Det blev ett rätt stort rabalder av de här artiklarna. Alltså vi har en person som har åkt på ett live, har dragit sig tillbaka för att man är trött och behöver vila och vaknar inte upp igen. Liksom. Egentligen inte så jättedramatiskt. Det tillhör livet. Liksom. Alltså, folk dör varje dag. Vi känner alla någon som har dött. Men eftersom det skedde på ett live så blev det liksom så spektakulärt. Liksom. Aftonbladet skrev först en artikel där de skrev att det gjordes en förundersökning där man tittade på om det var våld eller någon slags övergrepp inblandat. Sen gjorde man en uppföljning av den där man åkte och besökte platsen och tog kort på var de hade bott och lite sådana här saker. Och där säkerhetsansvarig för Tundlaheims saga, det livet då, fick beskriva att man jobbade med och att man hade trauma och man hade beskrivit hur man hjälpte till och sådär. Men ingenting i artiklarna dementerar att liksom, det skulle vara avskrivet misstanke om brott. Liksom. Det känns som att det finns ingen annan hobby som man får förgripa sig på så mycket som spelhobbyn. Där man kan misstänkliggöra och håna och bete sig illa. Liksom.
Framförallt rollspel.
Ja, rollspel. Mm. Jag späkte mig själv innan jag går in på Flashback. Det är något jag önskar att det var ogjort, kan jag säga. Det finns så mycket miffon som vi inte förstår vad något annat än fotboll är för någonting. Liksom. Så, alltså, det här misstänkliggörandet, alltså, om den här damen då i 60-årsåldern har åkt ut i skogen och knarkat svamp, som de påstår. För det är enda anledningen till att man kan vara i skogen på kvällarna efter klockan 6 på kvällen. Då har man knarkat och man förtjänar att dö. Liksom.
Ja, då talar väl egna erfarenheter då i så fall, antar
jag. Ja, men det är väl den världen man lever i på Flashback, eller?
Ja, men det kanske är så, ja. Nu är jag ju en i det gänget, så jag får väl ändra min livsstil, tänker jag.
Ingen svampsås.
Nej, men anledningen till att jag tog med den här var väl inte att gotta mig i att det här har hänt. För jag menar, det är en naturlig sak. Alltså, vi har en naturlig del av livet. Liksom. Mm. Utan det här var väl mer ett sätt att oja mig över att folk kan kasta så mycket skit över vår hobby på något sätt. Att man kan få oss att verka så, som sådana UFO. Liksom. Det var sexkulter och det är knarkare och så vidare. Alltså, det är
en jämförelse.
Nej, det är jätte... sorgligt och att det görs utredning är ju bara normalt med tanke på omständigheterna. Det är ändå en relativt ung person som liksom, det är klart man ska göra en utredning. Men jag tänker att om det här hade hänt jag kommer inte på något liknande.
Ja, på schack-SM liksom, eller på en fotbollsturnering. Ja. Liksom, ja.
För de jag kom på rak arm tänker jag, det hade man ju också skrivit. Bara så, om ett jaktlag åkt ut, då hade man ju också skrivit på det sättet om det hade varit ett jaktlag.
Tror du? Alltså, hur många är det inte som dör i skogen under älgjakten varje år? Vårdarskjutningar, går vilse, fryser ihjäl, super ihjäl, så. Det är ganska många. Nu låter jag ungefär som en Aftonbladet-journalist.
Men jag tänker på inför den stora jamboreen för scouterna 2001 så sa man ju det att då var det rätt många som så du var där en vecka då. Men då sa man ju att man förväntade sig liksom från stabshåll att några skulle omkomma under veckan för att det är så många människor som träffas och att det är helt naturligt att någon går bort för att det är så många som är där.
Men det är samma sak när man har O-ringen och sådär, då har man till och med begravningskapell och annat. Liksom. Det finns liksom en struktur för detta. Och läser man den artikeln som uppföljningsartikeln där de faktiskt hade åkt ut istället och pratat med säkerhetsansvarig så ser man att man har ju ganska bra rutiner för att hantera kriser, även om det här aldrig går att förbereda sig på. Alltså stor eloge till live-arrangörerna som ändå klarar av att genomföra ett live efter att det här har hänt. Liksom. Det är inte självklart.
Livet blev av?
Ja, det blev av. Och de verkade nöjda i alla fall, deltagarna efteråt. Så. Det var sista sliden. Det innebär att vi har bara dragit över tiden med beroende på hur man ser det, en kvart eller 45 minuter, beroende på vem som sätter målet med tiden. Men det visar återigen att vi har rätt mycket att prata om. Vi har en hel del att ta upp. Liksom. Vi får väl se hur länge våra tittare hänger i. Vi är i alla fall väldigt glada för de som tittar, oavsett om ni tittar nu eller om ni tittar sen. Nu vet jag inte, har vi någon tävling att annonsera ut idag?
Ja, jag tänkte skulle utannonsera den innan.
Okej, okay. Vi får ta det nästa gång då. Istället så tänker jag att vi rundar av, för ni har inget annat ni vill ta upp innan vi säger hej då.
Nu har vi redan rätt över tiden, men jag glömde nämna, när vi pratade om World of Darkness och deras brand update och sånt där, så kom ju nyligen kickstarten för live-versionen av Vampire.
Ja, just
det. Theater. Lite just oväntat i och med att det var så oerhört länge sedan det kom någonting och att det skulle komma här. Det kan ju bli riktigt bra. Man ska ju inspireras av Nordic LARPing och Johanna som är ansvarig. Verkar ha ett gott rykte inom livescenen. Så vi kan ju få någonting som kanske är användbart. Det gamla spelet var ju nästan kanske bara Sydamerika som körde enligt reglerna.
Ja, jag tycker det är riktigt häftigt att de går ut
nästa
offentligt.
År.
Att de ska ta inspiration eller ta Nordic style.
Kör i Nordic LARP.
Men hur länge är kampanjen igång? När tar kampanjen på Kickstarter slut?
Nej, men den är nog fortfarande igång. De håller på ju stretch goals nu.
Ja.
Så det går fortfarande
att hoppa in. Man kan hoppa på.
De nådde ju målet tror jag, inom 8 timmar tror jag.
Just det. Det är kul.
Tack för mig.
Men ska vi ta och tacka för oss och... Ja. Så syns vi nästa vecka. För nu är det ju en tradition. Nu är det ju varje 11:e avsnittet och nästa vecka blir det 12:e. Då tror jag ni ser flera av våra ansikten igen. Amen. Hej. Kanske till och med katt.
Ja, tack och hej.